Men jag tänkte att vi ska få göra en liten djupdykning i den här älskade texten, psalm 23. Vi kan ta nästa bild där då. Jag bara valde ut några bilder som jag kommer att tänka på utifrån psalm 23. Längst upp till höger så ser vi det här kända motivet på Jesus som den gode herden som ofta håller ett lamm. Och det är lätt att tänka att Jesus kommer med ett nytt tema där för lärjungarna. Att det är en ny bild han ger. Jag är den gode herden. Men egentligen är det en väldigt vanlig bild i Gamla testamentet. Den förekommer flera gånger. Och oftast då med betydelsen av Gud som herde och folket som får. Så det som är nytt, det är att Jesus med de orden säger: jag är Gud. Det är jag som är den gode herden. Bilden under där ser man kanske några vita böcker. Det är inte så lätt att se, för det är svartklädda människor. Det är på begravningen för drottning Elisabeth för några år sedan. Och då sjöng man just The Lord is my shepherd, den hymnen. Så den förekommer på många ställen. Jag kommer ihåg också när jag såg på Titanic som tonåring, den gamla storfilmen. En scen där när båten håller på och sjunker. Och man filmar en man som går och reciterar den här frasen: om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Varpå Jack då, Leonardo DiCaprio, heter han, va? Han säger: kan du vandra lite snabbare bara? Men där finns ju den med också. Så att den förekommer på väldigt många olika ställen. Jag hittade till och med en bild, någon som har tatuerat på hebreiska på sin hela sida här på överkroppen. Det är ingen selfie då, med andra ord. Vi kan byta bild här. Och det är ju då en av 150 psalmer i Saltaren, som på hebreiska heter Tehillim, som betyder just lovsånger. Och ungefär hälften av de 150 psalmerna bär Davids namn, alltså är författade av David. Och vi kan byta bild igen. Sen finns det då olika genrer i Saltaren. Det finns några stora genrer, där klagosalmer är en sådan. Och det kan man ju tycka är lite speciellt då, att en bok som har fått namnet lovsånger, en av de största genrerna där i är klagosånger. Det är kanske inte det vi tänker liksom. Nu ska vi lovsjunga här och så tar vi ett mollackord och så bara öser vi ur alla våra bekymmer. Men det är en lovsång att veta vart man ska gå. Och att det finns någon som vill lyssna på det där. Det kanske inte min partner vill lyssna på varje dag. Det kanske inte är så bra tecken om man behöver älta samma sak varje dag heller. Men Gud vill ta emot det där. Och nästan alla klagosalmer slutar i just lovsång. Det händer någonting när vi kommer med det där till Gud. Men psalm 23 tillhör då en liten genre. Och det är förtröstansalmer som den brukar läggas in i när man delar upp så här. Och det finns 7 stycken som klassas som förtröstansalmer. Och David, som har skrivit hälften av alla salmer, han har skrivit alla förtröstansalmer i princip. Det är en som inte har hans namn, men enligt traditionen räknar man den till honom också. Så det säger också någonting om David. Det säger något om något som kanske är en av anledningarna till hans många framgångar med Gud och segrar i svåra, riktigt svåra situationer. Att han hade fått förtröstan till Guds godhet. Och jag älskar det ordet, förtröstan, för det, vad det egentligen säger är att tro på trösten innan man ser den. Innan man ser minsta tecken på att det finns tröst, att ändå våga tro att Gud är, som det heter på ett ställe, all trösts Gud. Och här är då, tyvärr ser man inte det kanske så bra. Men här är de några verser från varje av de här förtröstansalmerna. Och det, man märker att det är just många sådana salmer som vi sjunger i lovsånger. Och så här. Bara i dig har min själ sin ro och så vidare. Vi älskar förtröstansalmer helt enkelt. Vi behöver det. Och vi ska titta nu på den som är salta texten för den här söndagen. Och vi ska fundera på, är den tvådelad som det verkar? Att det först är ett herdetema och sen ett värdtema på en bjudning där Gud först är herden och sen den värden som tar emot gästerna, dukar ett bord och så vidare. Eller om det är så att det faktiskt inte är två delar utan att det är herdetema rakt igenom. Det ska vi se. Men vi kan ta nästa bild. Vi ska, när vi läser den här texten i alla fall, tänka oss Gud som herde. Och med andra ord, att vi är får. Vi ska liksom leva oss in i att vara ett får när vi läser det här. Vi kan byta. Och det är lätt att tänka att den första versen i den här salmen är just Herren är min herde, att det är så den börjar. Det var faktiskt så vi läste nu också när vi läste tillsammans, trots att det på skärmen var de ord som faktiskt kommer först. En salm av David. Så börjar den. Och det är lätt att bara hoppa över det här. Ja, den är skriven av David. Men särskilt på den här saltartexten ska vi inte bara hoppa över det, utan vi ska komma ihåg då, vem var David? Jo, han var en herde. Han växte upp med får. Han älskade får. Han skyddade dem med sitt liv, får vi veta. Han visste allt om vad det innebär att vara får och vad det innebär att ha en herde. För det är faktiskt så att får är totalt beroende av vem som är deras herde. För får äger inte sig själva. Du kommer inte hitta ett enda får om du går ut och letar runt här i världen. Du kommer inte hitta ett enda fritt får i skogen. Jag skulle bli väl förvånad om du gjorde det. Jag tror du också skulle bli det. Utan får har en ägare. Det är bara så. De överlever inte annars. Jag har i och för sig stött på ett får en gång. Det var för några år sedan. Jag var ute på en promenad. Jag var i Varberg. Tog en promenad längs med vattnet. Och så plötsligt när jag kommer runt en kurva så står ett får där på asfaltsvägen. Och det kändes verkligen fel. Jag förstod på en gång att här har vi en smitare. Och frågan är bara, varifrån har fåret smitit? Och det var inte så svårt att lista ut, för det var en fårhage. Inte hårfagre, fårhage. Alldeles intill. Så det var lätt för mig att lista ut att det är egentligen där det här fåret ska vara, i hagen. Men det var inte så lätt att lyckas få fåret att förstå att jag vill leda dig tillbaka hem. För jag var en total främling. Och jag märkte det i blicken, jag märkte det så fort jag tog ett litet steg närmare och försökte se jättekärleksfull ut. Fåret fick panik. Och jag vet inte hur många gånger det försökte, det var så här stålrutnätsstål. Med en så här knapp decimeter mellan varje tråd. Jag vet inte hur många gånger det här fåret försökte liksom komma in i hagen genom ett sånt hål. Och det tog ett tvärstopp varje gång och jag bara kände hur ont det måste göra för det här fåret. Att köra huvudet rakt in i det där hålet hela tiden. Men det var inte lätt att göra något annat än att gå och knacka på oss grannen som hade varit med om det här förr då. Förstod direkt. Så att grannen kom ut och hjälpte mig och tillsammans kunde vi ta så här pinnar, kvastar och liksom göra en gång så att fåret tvingades liksom att komma in i fårhagen på det sättet. Så det, allting slutade lyckligt. Men normalt sett, så som sagt, man träffar inte på får så ute i det fria. David visste också att det är totalt avgörande vem som är herden. Han hade sett förmodligen resultatet av herdar som inte gjorde sitt jobb. För det var inte ett glassigt jobb, det ska jag säga. Utan en herde fick absolut inte vara lat, för det drabbade fåren. Vi kan ta nästa bild nu då. Och så tänker jag att vi tar oss vers för vers igenom det här. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Jag tog en bild där på dagg, gräs med dagg på. För att Israel är ett land i ökenklimat. Vatten, rent vatten, är en bristvara. Så det är en herde som gör sitt jobb. Det är en herde som går upp tidigt och ser till att fåren börjar beta medan daggen är kvar. För då kan ett får klara sig med vatten en solig lång dag om det äter tillräckligt mycket gräs med dagg på. Gör den inte det så kommer får, för får är precis som du och jag, ganska rastlösa och har ganska dåligt tålamod. Så då dricker man första bästa pöl, och det är oftast förorenat av både urin och annat stillastående, och så får fåren i sig parasiter som sätter sig i huden och som faktiskt kan ha ihjäl både de själva och en hel jord, för att de är flockdjur. Och om ett får är irriterad av parasiter och liksom springer iväg, så kan den få med sig hela flocken. Men jag tänker det är en andlig sanning för oss också. Att det är ganska avgörande för hur dagen blir och vad vi fyller oss med om vi börjar dagen med Gud. Om vi börjar med att dricka rent vatten. Jag tror att vi kommer märka skillnaden om vi gör det mot om vi inte gör det. För vi är får. Jag gjorde en egen översättning på den utifrån den hebreiska grundtexten för att få fram lite nyanser. Han för mig i vall på gröna ängar, översatte jag till. Han får mig att kunna vila på gröna ängar. Alltså han är till och med den aktiva i att få mig att vila. Ja, vi har svårt för det. Att finna den där friden. Vi har svårt att tillåta oss att vila. Vi behöver hjälp från Gud med det också. Och han vill ge det. Det är det första som sägs när David har konstaterat att Herren är min herde. Han gör så att jag kan vila. Det är fyra saker som krävs för att får ska kunna vila. Det första är att de behöver känna sig skyddade, trygga, inhägnade. Inte stå på asfalten bredvid fårhagen. De har svårt att vila om det är spänningar i flocken. För de är väldigt känsliga som flockdjur. Och tänk in dig själv i det här också. Och de har väldigt svårt för att vila om de har just parasiter eller om det är flugor och sånt som irriterar. Då lägger de sig i regel inte ner. Och dessutom så behöver de vara mätta. De lägger sig inte ner när de är hungriga. Och det här är ju då en hedersjobb. Att se så att fåren har det de behöver. Han vet vad de behöver för att de ska kunna vila. Och jag tror att det finns nog ingenting som är en sån tillfredsställelse för en herde som älskar sina får. Att se när fåren har frid och kan vila. Jag tror att det är en enorm tillfredsställelse. Sen är det faktiskt också så att det är ingen självklarhet med grönt gräs i Israel för en fåraherde. Här är det ganska självklart. Vi har det gott i vårt svenska klimat med bete. Men där är det Inte så. Utan det är faktiskt herden som många gånger är den avgörande för om det är bra bete på landskapen. Det är förstås regn, men det är nämligen så att får de, om inte de leds vidare i rätt tid, så äter de ner till rötterna och så dör gräset, och sen kan det ta flera år innan det börjar växa på nytt. Så att en herde behöver leda fåren vidare för deras egen skull i tid. Det är faktiskt så att det finns inga boskap som kan förstöra marken så snabbt i de här klimaten som just får, om de inte har en herde som leder dem rätt. Och omvänt, det finns inga boskap som faktiskt lika snabbt kan återställa marken som fåren, om de har en herde som leder dem rätt. Och det där tänker jag också säga någonting om Guds folket. Att följer vi, går vi nära herden, då kommer det att märkas. Det kommer synas på samma sätt som man kan se här är det en herde som vet hur man ska leda sin jord. För det växer bra. Och på samma sätt, när kyrkan går i takt med herden, då blir det god frukt i samhället. Vi har sett det så många gånger i väckelsehistorier, vad det är för med sig. Och vi har motsatt också sett så många gånger hur snabbt vi kan förstöra när kyrkan inte går med Gud. Vi kan ta nästa bild. Vers 3. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Det där med sitt namn till ära har jag haft lite svårt att förstå riktigt innebörden av tills just det här ljuset. Jag läste en bok som jag verkligen kan rekommendera som heter En herde läser psalm 23. Det är en sån gammal klassiker, jag tror från 80-talet. Fantastiskt bra. Så hittar ni den på någon begagnat sida eller så, köp den. Philip Keller heter han. Han har jobbat som herde i Nordafrika där det är i princip samma klimat då som Israel. Men plötsligt förstod jag det. Att världen förstår vem Gud är när vi går med honom. Det märks vem Gud är. Hans namn blir ärat. Sen gjorde jag en översättning på den också. Han återställer mig till den jag djupast sett är, kan man faktiskt översätta hebreiskan. Vi skapade för att leva med Gud i gemenskap. Och det är vårt ursprungliga, vår sannaste identitet. Och det kan bara Gud återupprätta i oss. Vi går vidare. Sen kommer då dramatiken in här. Klimaxen i texten. Inte ens i den mörkaste dal, eller som det står i grundtexten, inte ens i dödsskuggans dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg, eller trösta mig. Det är två redskap som herden har, eller hade i alla fall på den här tiden. Käppen och staven. Och man kan säga så här att staven var det moderliga och käppen det faderliga, eller manligt kvinnligt skulle man kunna säga. Ömhet, beskydd kan man också dela upp det i. Men staven, det var den av de här två redskapen som lammen redan från födsel fick kontakt med. Herden hjälpte lammet med hjälp av staven att kunna stå upp, få balans, att komma in till sin mamma. Och även sen när de växer så använder herden staven för att ömt och varsamt dra fåren in till sig. Och en herde kan använda sin stav bara för att ibland lägga mot ett får som är lite oroligt och det stillar sig. Det är en oerhörd trygghet, staven. Käppen däremot är vapnet. Det är det som herden har för att skydda jorden. Kan kasta mot ett rovdjur eller använda med handkraft. Så att Gud är både, det talar både om den här ömheten, närheten som vi får ha med Gud, men också beskyddet mot alla faror. Och vi kan ta, ja, vi kan stanna upp här. Jag läste en bok, jag ville veta lite mer om det här med får, hur de fungerar. Så jag läste Anders Petters pappas bok. Erik Sjödin har skrivit en bok som heter kort och gott Får. Jag rekommenderar kanske i första hand en herde läser psalm 23 för dig som vill ha lite mer teologi. Den andra är väldigt så praktiskt Får. Men det var en sak jag tänkte på teologiskt när jag läste. Och det var när Erik Sjödin berättade hur man bäst ska fånga in fåren i en folla. Leda in dem i en folla kanske låter snällare. För då sa han så här, eller skrev så här. Fåren, det är två saker fåren ogillar starkt. Det ena är att gå nerför. De vill hellre gå uppför. Och det andra är, de tycker inte om att gå mot mörker. De vill gå mot ljus. Så att, tänker man på de två, då är det mycket lättare att få med sig jorden enkelt in i follan. Och då tänkte jag på den här versen. Här har vi just de två sakerna i kombination som fåren verkligen inte gillar. Att gå neråt och att gå mot mörker. Men det är där nere som det rena vattnet finns. Som herden av omsorg fåren ibland behöver leda ner dem till. Men det är så vackert hur det blir en vändning i språket i den här versen. Vi kan ta nästa bild. Jag vet inte om det är någon som har tänkt på det, att det blir en förändring i tilltalet. Det börjar med, Herren är min herde, han låter mig. Men sen så blir plötsligt Gud du. Inte ens i den mörkaste dal, ty du är med mig. Och jag tror att flera av oss, kanske som är lite äldre, har upplevt det här någon gång i våra liv. När det är som allra mörkast. Så plötsligt blir Gud du. Och vi har den här älskade fotspår i sanden. Den här mannen som ser sitt liv uppspelas på himlen. Och så ser han tillbaka och ser två fotspår. Det ena är hans, det andra är Guds. Och så ser han plötsligt svåra perioder spelas upp framför honom. Och när han vänder sig om ser han bara ett par fotspår. Och han blir förtvivlad. Och säger, men Gud, du sa att du aldrig skulle lämna mig. Men jag ser att du har gjort det när det har varit som allra svårast. Varpå Gud säger, mitt barn, jag skulle aldrig lämna dig. När du såg bara ett par fotspår, det var då jag bar dig. Jag tror att det handlar både om att det är i den mörkaste dalen som vi blir totalt beroende av Gud. Vi vet att vi inte klarar oss utan honom i de perioderna. Men jag tänker också att det säger någonting om Gud. Att han är den som dras till svaghet, som dras till nöd. Det är någonting i hans hjärta. Han lämnar de 99 för att söka upp det hundrade som har gått vilse. I dödsskuggans dal. Där blir vi du. Där blir Gud du. Vi kan ta nästa bild. Jag tycker det är en väldigt vacker scen i Emil. En sen sommarkväll. De ska fiska krabbor. Och det enda de säger till varandra det är du och jag, Emil. Du och jag, Alfred. Det behövs inte så mycket mer. Jag tänker att den relationen vill Gud ha med sina barn. Där det är så självklart så att Det behövs inte så mycket mer än så för en stund. Och jag kan skicka med det som en övning, som en test den här veckan, och säga så till Gud ibland. Prova att säga det, du och jag Gud. Och smaka på det en stund. Ja, vi går vidare. Nu är då frågan, byter vi tema? Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Det låter onekligen så. Vi kan ta nästa bild. Återigen så är det här en bild för gemenskapen. Man åt inte med vem som helst i den här kulturen. Nästa bild. Och man smorde. Det var ett sätt att visa, att hedra gästerna. Jesus säger vid något tillfälle till en farisé: du smorde inte mig med olja när jag kom, men den här kvinnan, hon har smort mina fötter med sina tårar. Vi går vidare. Men då, Philip Keller, den här heden som läste psalm 23, han menar att nej, visst, här förs det temat in också, men det är fortfarande herdetema, menar han. Och hans poäng är nämligen, nästa bild, att det här med bord är något man talar om i just stora fårnationer. Då pratar man om mesas, de ofta spansktaliga, de största fårnationerna. Man talar om berg som har en sån här platå, det är bord. Och vi ser det till och med, det finns till och med namngivet i Sydafrika, Table Mountain. Det blir nämligen så bra på sommaren, så bra gräs uppe på såna här platåer. Så att det är liksom det bästa betet för fårjordar. Så att herdar leder upp sin jord på de här platåerna sommartid. Och han säger också det, att en herde som gör sitt jobb går dit på förhand och dukar bordet. Plockar bort, för det kommer också upp växtlighet som är giftiga för fåren. Så att en god herde är där i förväg och plockar bort det, så inte fåren får i sig de växterna. Och kanske rensar i reservoarer från förra året och så vidare. Så att det är rent vatten, inte är grenar och löv och sånt där i. Och sen så för han upp jorden. Du dukar för mig ett bord. I mina fienders åsyn. Vad har vi fienderna då? Ja, det är faktiskt en hel del skabb och flugor och sånt för den här tiden också. Och det en herde gör, det är att man smörjer in med en oljeblandning som hindrar parasiter och annat att tränga in och skapa irritation. Nästa bild. Men dessutom så är det också parningstid vid den här tiden. Och det är också ett sätt att hjälpa fåren från liksom problem som kan uppstå. Hannar som faktiskt kan bli så aggressiva så att de har död på varandra. De kan slå varandra, ha slagsmål så de blir blodiga. Jag vet inte hur mycket det syns där, men det är en ganska brutal fight mellan två baggar där längst till höger. Men om en herde då smörjer in huvuden med olja, så fastnar de inte, utan de liksom glider av och står där snopna, och vad händer nu liksom? Kommer av sig. Och jag tänker också att det är en bild för vad den helige ande gör i oss. Att vi, den hjälper oss att få lite distans till den där onödiga fighterna som egentligen bara är i vårt kött. Och där vi liksom inser, med vad är det jag sysslar med egentligen? Gud smörjer in oss med olja. Och så sista. Det här är ju det mest fantastiska. Det står ju, din godhet och nåd ska följa mig, men i hebreiskan står det förfölja. Eller jaga efter. Det säger någonting om Gud. Och det, jag tror att det kanske det Jesus har med sig när han säger att han lämnar de 99 och jagar efter det där 100:e fåret tills han hittar det. Det är en sån Gud vi har. Och det spelar ingen roll om vi har förtjänat Guds välsignelse. Gud låter sin sol gå upp över onda och goda, säger Jesus. Det är därför vi är som Guds barn om vi ber för våra fiender, om vi älskar våra fiender. För sån är Gud. Och jag vill bara avsluta med någonting också från evangelietexten. Det står att fåren känner hans röst, säger Jesus. Vi pratar ibland att det är så viktigt med Guds ord. Och det är så viktigt med Guds ord. Men vi får inte glömma att också lyssna efter rösten i det. För vi kan gå vilse i ordet också. Kyrkan kan gå vilse med ordet. Om det bara blir ord utan röst. Det här fåret som jag försökte hjälpa lyssnade inte till mig. För han såg att det inte var heden, men han kände inte heller igen min röst. Hur är Guds röst? Ja, han är ju den som älskar dig. Han har bara goda tankar, står det. Jag vet väl vilka tankar jag har för dig. Välgång, inte olycka. Och Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Den där dömande rösten är sällan Guds, jag skulle säga aldrig Guds. Visst, Gud kommer en dag att döma oss, men framförallt så vill han ju hjälpa oss. Han kan peka på saker som vi förtjänar dom för, men det är ju för att han vill lyfta av det. Den rösten låter betydligt mer kärleksfull än de röster vi själva hör i de lägena när vi inte lyssnar in Gud. De känner hans röst. Det vill jag skicka med. Och vi kan väl be för det. Ja, tack Jesus för att du är den gode herden som ger sitt liv för sina får. Tack att du i din kärlek jagar efter oss för att välsigna oss. Inte för att straffa oss eller alla andra lögner vi kan få för oss i de lägena. Utan du jagar efter oss för att du vill välsigna oss. Du vill ta oss upp på dina axlar. Du vill föra oss tillbaka in i follan där friden finns. Där vi kan få vila. Där vi kan få rent vatten att dricka. Herre, förlåt oss för alla gånger vi slarvar. Som vi skyndar iväg till sånt som inte för gott med sig. Hjälp oss att hitta de goda vanorna. Och för den som är i dödsskuggans dal just nu. Tack, tack Jesus att du är där. Även om det inte märks. Tack att du är där både med din stav av ömhet och din käpp av styrka och beskydd. Och tack för att du, ditt syfte är att leda till det rena vattnet och komma med vila på nytt och läkedom. Amen.